Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows.
Gordie Howe is the greatest of them all. The greatest of them all, yes, the greatest of them all. You can have your choice of all the rest. If you're a Howe fan, you've got the very best. Floral Saskatchewan, his story all began. It didn't take him long to be known throughout the land. He's all-star right winger of the NHL today. Hockey fans from everywhere just love to see Howe play. He's one of the Red Wings, a team of great renown. And when it comes to hockey, Howe's the best in town. He sets up all the rookies playing on his line. We know they'll thank him because he is so fine. Gordie Howe is the greatest of them all. The greatest of them all, yes, the greatest of them all.
Hallå, 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 hallå. Då är det dags att hälsa välkommen igen till NHL-podden. NHL-säsongen är slut, men vi kör igång avsnitt nummer 109 nu. Naturligtvis, för vi måste ju summera vad som har hänt. Per Bjurman har faktiskt kommit hem för några dagar sedan från San Jose och är tillbaka på Manhattan äntligen. Hur är läget, Per Bjurman?
Åh, tack. Nu börjar jag väl repa mig. Men det har, sen jag kom hem har i princip bara legat knockad och sovit. Ja. Efter 2 månaders race så var det, när allting tog slut så gick luften ur och ja, man blir helt, man bara tar slut. Det är som att man blir manglad i Sverige av en Roman Polak.
Ja, precis.
Och sen ligger man där.
Ja, exakt. Jag förstår det känslan. Alltså, det går inte riktigt att jämföra med det, men jag tror att många lyssnare oss på den här sidan Atlanten känner igen lite grann också. Efter att ha varit uppe till 5 nu i 2 månader.
Ja,
ja. Att,
jag förstår det. Men det blir, jag trodde det skulle bli mindre i år, men det blev ju något slags rekord i att åka. Och det har varit lite sömn, mycket stress, mycket resor och en hel del partajande också, får vi lov att erkänna.
Ja, jo, det har jag förstått.
Man är ute med kanadensiska reporter, så blir det inte på något annat sätt. De är de hårdaste partyprissar jag har stött på. Och då har jag ändå varit musikskribent i många, många, många år.
Ja, det är så pass. Ja, jo, exakt. Jag har lite lätt erfarenhet av det efter att ha hängt med dig någon kväll i Tampa Bay med de här du syftar på, så att säga. Men ja, det måste upplevas för att man ska förstå lite grann vilken kaliber de håller.
Precis. Men så att när man kommer hem så är det mycket sömn att ta in. Och jag har som sagt legat här i soffan och sängen.
Går det soffan?
Stönat när du har smsat och frågat när vi ska spela in på.
Ja, precis. Ja, men nu har det faktiskt gått några dagar. Det, man har fått lite distans till den här säsongen nu faktiskt.
Ja, det har man ju. Det får man säga.
Ja, det är ett litet andrum här innan det börjar bli dags för draft och awards och sådär. Så att vi har lite utrymme här och summera faktiskt vad som hände där.
Ja, det var ju väldigt roligt och fantastiskt och kul och så att få vara med om. Och särskilt kul är det med avgörande och allt vad det innebär. Och det blev ju avgjort i söndags då i Game 6 i SAP Center i San Jose.
Ja.
Pittsburgh Penguins avgjorde och vann med... Ja, 3-1 var det till slutet. Ja. Bengan Hörnqvist satte 3-1 i tom kasse med en dryg minut kvar. Och visste vi att Stanley Cup-finalen var avgjord.
Ja, exakt. Det var lite trevligt att det var en svensk som fick avgöra. Det fick sista ordet i serien.
Ja, precis. Det räknas väl inte som matchavgörande mål. Det är väl 2-1 målet som räknas så.
Ja.
Men det var i alla fall Bengan som dödade tillställningen där.
Ja, det var då liksom Mario Lemieux på läktaren verkligen vågade resa sig upp och andas ut.
Ja, hela laget. Sen, det finns nästan ingenting som är så fantastiskt att se som ett bås där de står och väntar på. När sekunderna tickar ner, de inser att de har vunnit Stanley Cup. Vilka barn de förvandlas till. De står och hoppar rakt upp och ner och kramas och så. Ja,
där måste jag bara säga, där är det enda som faktiskt SHL ligger före NHL lite grann. För det, när Bengan Hörnqvist, hade han gjort det här målet i Djurgården på Hovet, då hade guldhjälmarna kommit fram. De gamla Jofa-hjälmarna började delas ut där. Det. De gillar jag.
Ja. Alltså det gör du. Nej, det tycker jag är lite för mycket.
Ja.
Gimmick. Jag tycker det ska vara äkta helt och hållet.
Ja, Ja. Nej, men vi kan enas om i alla fall att det var ju, och det kändes som att vi var inne på det här redan förra veckan och när vi hade kommit en bit in i finalserien, att Pittsburgh var det bästa laget den här säsongen och framförallt nu under våren och i den här finalserien också.
Ja, jag tycker att det var ju ganska ojämn final och inte så jättespännande därför att Pittsburgh var mycket, mycket bättre. Siffrorna var ju ganska jämna emellanåt. Det var många uppdämors segrar, men det var ju bortsett från enstaka perioder så var de bättre laget i alla sex matcherna.
Exakt, jag tycker faktiskt man kan våga påstå det. För att det var alltså San Jose, jag tippade ju, det gjorde både du och jag, men framförallt jag tippade ju på San Jose inför finalserien. Vilket ju känns sådär just nu, men sammanhängande med alla Pittsburgh-serier, det var ju att motståndarna de mötte som var alltså ganska bra lag på motståndarna, så på förhand, så jag menar visst, Rangers var ju Pittsburgh såklart favoriter i, men det var ändå ett väldigt rutinerat Rangers som inte hade missat konferensfinal på 3 år i rad, som man enkelt avfärdade. Sen var det ett Washington som var fullständigt överlägsna i grundserien och som ju bara skulle vinna den östra konferensen, sades det. Kanske skulle stöta på trubbel på allvar först i finalen mot väst. Men de hann också på hälarna och fick chase the game, som man säger. Och det var Pittsburgh som dikterade villkoren. Och samma sak med att utvila Tampa Bay Lightning som bara hade spelat 10 matcher när man mötte Pittsburgh och ändå inte orkade stå upp mot dem. Och samma sak då till slut i finalen, ett massförstörelsevapen offensiv kraft San Jose som inte fick ut mycket alls och som fick jaga Pittsburgh i hela den här serien.
Ja, det där är ju centralt det du säger, det var ju hela tiden på Pittsburghs villkor i alla serien. Och jag delar ju inte bilden av att det var om vi håller oss till finalen då, att det var San Jose som vek ner sig igen eller var dåliga. De gjorde verkligen precis allt de kunde. Det var ingen som vek ner sig eller chokade. Utan de stötte på ett överlägset motstånd. Pittsburgh gjorde det här så fruktansvärt bra.
Ja, jag tycker...
Så att de fick aldrig något utrymme att spela sitt spel.
Nej, precis. Det, jag tycker inte, som du säger, det är vissa som har påstått att inte bara vek ner sig utan att de ran out of gas och sådär. Men jag menar, de spelar ju, alltså menar, de fick ju någon extra vilodag inför finalen. Det handlar inte om kraften, mjölksyran och så, utan det handlar sätten att spela på. Som inte, de klarar inte av att hänga med Pittsburghs speed.
Nej, exakt. Och Pittsburghs speed i så många avseenden.
Ja.
Dels när de kommer i sina fantastiska kontringar, dels snabbheten som de pucken rör sig, men kanske viktigast av allt. Att de får ett snabbt försvarsspel, om man kan uttrycka det så, att de får ut pucken så rasande fort så att San Jose fick så otroligt få tillfällen att sätta igång sin cycling i anfallszon.
Exakt, det där måste man verkligen poängtera, för att vi har ju alltså under hela säsongen här konstaterat att hindret för att Pittsburgh verkligen ska kunna lyckas i ett slutspel nu efter alla misslyckanden och att den här kåren med Crosby och Malkin ska kunna ta ytterligare en Stanley Cup efter alla fiaskon sedan 2009, det är ju att försvarsspelet är ju inte mycket att ha bakom Letang och Mäte, har vi ju sagt liksom.
Ja, precis.
Men sättet och det system som Salven har implementerat och som verkligen satt sig och som alla är med på, både forwards och backar inte minst då, funkar ju helt klockrent.
Ja, jag är grymt imponerad, synnerhet med tanke på att Trevor Daley som kom in och var som central spelare och backsidan försvann med brutet ben.
Ja.
Och då trodde man att nu spricker det här. Men det är ju, the unsung heroes är ju de, Dumoulin och Cole och Lovejoy och company som har spelat sånt otroligt begåvat försvarsspel. Med hjälp av forwards, hela laget, det har ju verkligen varit lag
synkroniserat.
Ja. Och just det att man har fått ut pucken så snabbt.
Så alltså man inte hinner liksom etablera spel, utan pucken är ute så fort de får tag i den. Och då sätter
och
de fart.
Inte bara liksom att de slår iväg den, utan det finns en tanke nästan hela tiden. De kommer med något konstruktivt direkt.
De vet vilka ytor de kan hitta spelare och sådär. Liksom. Så de måste inte titta upp alla gånger heller, utan de är så pass synkroniserade forwards och backar i ett system.
Ja,
så att,
och samtidigt ett annat moment om nu har utnyttjat sin speed och ettighet är ju relentless forechecking, den var vi inne på redan förra veckan. Den har gjort det så jävla jobbigt för alla de här lagen. Och man där kan man väl prata om att ork kom in, för man har ju inte förstått hur fan de orkar ligga på det här sättet.
Nej, precis. Det fattar inte jag riktigt heller, hur man orkar få checka med i princip två spelare jättehögt upp i banan hela tiden.
Ja.
Men det, alltså anledningen tror jag att de blir säkert trötta av det, men motståndarna blir ju ännu tröttare av det, i och med att de ofta resulterar i att pucken inte kommer ur zon. Och då blir det långa anfall som fyller på Pittsburghs energi. Och
som kommer den ur zon så är det ju mittzon istället de tappar bort pucken.
Exakt.
Och det är mycket så. Alltså de fick ju, hade väldigt svårt att tillordnade anfall överhuvudtaget, på grund av den här forechecken.
De rev upp strukturen i deras spel på något vis. Liksom. De hamnade på fel positioner och lägen. De visste inte riktigt hur de skulle bemästra den här forecheckingen. Liksom.
Och Pittsburgh identifierade ju väldigt snabbt att det fanns några svaga punkter där i B-coren hos San Jose.
Ja, du nämnde ju Roman Polak.
Ja, och Dillon. Det var ju lite svettigt för dem emellanåt.
Exakt, och till och med Brent Burns gjorde definitivt inte sin bästa serie här.
Han försökte ju, men alltså, herregud vad de täckte bort hans skott. Det var ju någon av matcherna när han sa att han var ute efter att knäcka deras budget.
Ja, just det. Knäcka deras, för han sköt ju sönder klubbor och allt vad det heter. På benskydd och allt vad det kan heta. Liksom. Och sådana där protectors för skridskor och allt. Ja, exakt.
Ja, han sköt sönder allting. Ja, det var ju såklart en missräkning för San Jose, men jag hävdar fortfarande att de inte gjorde något fel. Och de fick ju, på slutet så vart ju Martin Jones vart ju het. Så i princip star. Han star ju femte matchen.
Exakt, den ska han ha enormt stor kredd för. Och det som jag vill poängtera med hans del, för att jag tycker inte att man ska nödvändigtvis, att, som du är inne på också, att vi ska sitta och klanka på San Jose bara för att de inte klarade av att mäta sig med Pittsburgh. De har gjort en fantastisk säsong. Och de har motbevisat väldigt många kritiker. Liksom. Och Martin Jones, som ju vi inför säsongen var rätt osäkra på, när de tradade till sig honom och gav han ett treårskontrakt direkt på $3 miljoner. Och han hade bara spelat 27 matcher för Kings. Det var hans NHL-karriär liksom dessförinnan. Man offrade ett första val för honom och sådär. Och bara bestämde sig för att han ska vara vår nya första målvakt. Men nu är det helt plötsligt ett av NHLs bästa kontrakt. Han har 2 år till på bara $3 miljoner för en av, och som det känns just nu, en av NHLs bästa första målvakt.
Ja, faktum är att det var inte mycket till målvakternas slutspel.
Alltså,
det var ju först då på slutet när Martin Jones började spela så här som en målvakt verkligen var frontfigur.
Ja,
på vis. Det var några i början där, så Ben Bishop star med någon match åt Tampa och när han kom in i Flyers, så hette han?
Neuwirth. Eller Neuwirth. Eller hur man uttalar det.
Ja, precis. men annars så har ju målvakterna varit okej, men det har ju verkligen inte varit frågan om att de har stulit många matcher.
Nej, exakt.
Men det gjorde han då, så att han var ju... Ja. Och sen är det väl i och för sig då var ju väldigt anmärkningsvärt med Matt Murray som kommer in i Pittsburgh, rookie och vinner Stanley Cup.
Ja, exakt. Det finns ju extremt många stories i Pittsburgh-laget. Alltså det är ju, jag menar, Matt Murray är ju ett typiskt sånt, alltså, som ju startar säsongen i AHL. Och som egentligen får chansen först nu. Det var ju Jeff Zetkov som fick chansen i början också. I och med att, ja just det hade väl mest på grund av att både Flurry och Murray var skadade då. Men ja, det här såg man ju verkligen inte framför sig för bara några månader sedan.
Nej, men så kan man ju se på hela Pittsburgh. Nu har ju alla pratat om det, så det kanske är tjatigt. Men alltså, metamorfosen de genomgick som lag från i vintras... när Mike Sullivan ersatte den här breke Mike Johnson som höll på att förstöra laget.
Ja.
Och vad som sen hände är ju verkligen remarkabelt. Ja. Och jag tycker att Jim Rutherford och Mike Sullivan ska ju verkligen bäras omkring på folks axlar i Pittsburgh hela sommaren, tycker jag.
Ja, jag håller med dig. För det här är verkligen, här kan man verkligen identifiera att det är en general manager-seger, en front office-seger. Det är en coach-seger och det är en spelarseger på många sätt också.
Ja.
Och alla gjorde det ju liksom. Alla gjorde det bra. Från front office till fjärde kedja killar som Brian Rust och Matt Cullen liksom.
Ja.
Så att, och när du nämnde backsidan där, så vill jag bara, jag tänkte dra upp en liten tråd där med när du sa Ian Cole och eller Ian Cole och Ben Lavio till exempel, så tyckte jag var lite, jag fastnade för en intervju gjord på isen direkt efteråt. Du var ju ute på isen naturligtvis också, vilket ju måste ha varit sjukt häftigt. Men jag fastnade för en intervju med Ben Lovejoy då, jag tror det var Craig Custance på ESPN som gjorde den när, så, men extremt, inte nödvändigtvis lyrisk utan extremt lättad Ben Lovejoy, som sa att han fick, hur känns det liksom där? Och han sa, ja det känns ju underbart. Naturligtvis, och liksom pusta ut och så frågar han, har det inte varit kul det här liksom? Så, ja, alla har frågat om de här veckorna har varit de roligaste i mitt liv, och det, nej, det är inte kul, det här har inte alls varit kul, det har inte varit roligt det här. Jag har haft svårt att sova på nätterna, jag har inte sovit på 8 veckor för att, ja, så här, för mitt jobb det är inte att göra mål och glänsa sådär, utan mitt jobb det är att inte bli bortgjord och idiotförklarad av några världens bästa spelare, att få ut pucken så snabbt som möjligt, och det är pressande och stressande, men när man får ut det här resultatet av det, så skulle jag göra om det vilken dag i veckan som helst naturligtvis. Men, ja, men roligt hade det inte varit så.
Ja, men det är typiskt Ben Lovejoy. Han är ju allas go-to guy. Är ingen som, får man inte tag i några citat i Pittsburgh, så är det alltid, kan man alltid gå till Ben Lovejoy.
Jaha.
Han är en fantastisk quote machine. Även, även vad gäller svenska. Flera gånger jag frågade honom om svenska får långa, härliga utlägg.
Jaha, det var nytt för mig ändå. Ja, jag blev lite förvånad att Craig Custance väljer Lovejoy i första läget ändå.
Ja, men jag förstår precis. Jag förstår att han skulle få något intressant.
Ja. Och apropå Lovejoy så måste jag ju bara fråga också. För du var ju som sagt ute på isen och fick möjligheten att snacka med spelarna bara sekunder efter de har vunnit Stanley Cup. Och det är jag ju lite avundsjuk på, måste jag säga. Den, ja, känslan liksom.
Ja, men det är inte så ny. Så har det varit sedan 2008 nu. Ja. Då bestämde NHL att media får komma ut på isen istället för in i omklädningsrummet. För de är så trånga och media har blivit så många.
Ja. Så att, och så blir ni nedsprutade av champagne på liten yta.
Ja, precis. Det sa, får man inte vara med om längre då. Det var ju förr. Så ja, var man tvungen att ha med sig regnrock och så in. Men nej, nu är vi på isen. Och det är... Nej, visst. Det är ändå speciellt. Det känns alltid lite overkligt att komma ut på där det precis har avgjort sin Stanley Cup-final såklart. Ja. Om man går där på isen och träffar spelare som har fått en dröm de har haft i sina hjärtan sedan de var små barn förverkligad.
Ja.
Det är ju väldigt speciellt. Grejen är, sen 2008 så har det i huvudsaken varit bortalag som har vunnit, ja, den avgörande matchen. Det är bara i hemma har varit Los Angeles 2 gånger om, och där har inte jag haft så mycket att göra, för det har varit
inga svenska. Nej, precis.
Nej, jag har först fått söka mig till de förlorarnas omklädningsrum. Men så var det Chicago i fjol då, och det var ju väldigt speciellt att gå in på United Center, för då står ju hela publiken kvar och skanderar också, så då får man veta hur det känns att finna sig mitt inne på isen när 20 000 skriker allt vad de orkar.
Madhouse.
Ja. Och det var ju, men det var fantastiskt nu med. Det var absolut. Jag jobbade hårt för att få Patrik Hörnqvist och Carl Hagelin tillsammans på bild. Och det tog inte, de far ju bara omkring. Som sagt, de är lite chockskadade när det här slutligen har hänt.
De ska krama om allihopa från front office till familje till
backar, målvakt. Ja, det ska pussas. Men ja, jag fick ihop dem till slut. Så det var ju, ja, det var ändå härligt, som vanligt.
Ja, ja. Ja, det, ja, som sagt, jag är ändå lite avundsjuk, för det måste vara, det är liksom, det är som du säger, det är precis när man insett dem att en dröm har gått i uppfyllelse, de luktar svett liksom, och det luktar känslor. Det är liksom, det är bara liksom, allt är ju så, när det är liksom, ja, det kan inte bli mycket mer på riktigt liksom att få uppleva det där på isen med alla spelare och ja, alla, det är liksom det faktum att en hel säsong är över.
Mm. Ja. Nej, precis. Ja, men det finns mer att diskutera om den här finalen. Vi måste ju också ta det faktum att Sidney Crosby fick Conn Smythe.
Ja, det måste vi väl ändå konstatera att han fick.
Ja, och vad tycker du om det? Det var ju många som hade synpunkter på det.
Alltså jag var inte förvånad, som att du redan i förra och förra på den tror jag sa att det liksom surret i presskorridorerna uppe på pressläktaren där var att Sidney Crosby låg väldigt bra till.
Ja.
Samtidigt så har ju många lyft fram naturligtvis Phil Kessel, som ändå gör mest mål och assist i Pittsburgh det här slutspelet, naturligtvis mest poäng då också. extremt bra possession-siffror och alla de här advanced statistics liksom, och det faktum att han ändå spelar i tredje kedjan och kunde få ut de här siffrorna. Men och hela hans revansch, liksom hela den storyn. Att han åkte runt där på isen i närheten av det där och lyfte bucklan med liksom alltså med en sån in your face känsla så det finns inte. Alltså som han skakade om den där bucklan och tog något extra ära varv liksom. Ja. För att verkligen visa. Så att jag hade inte allt protesterat. Jag hade förmodligen lagt min röst på Phil Kessel faktiskt. Men jag har inget emot att Sidney Crosby vinner ändå. Även om han inte gjorde så där extremt mycket produktionsmässigt mot vad en Conn Smythe-vinnare genom historien har gjort.
Han var ändå en... Det handlar ju mer om vad han var för slags ledare här. Alltså vilken general han var på isen. Hur han tog, det kändes som att han tog laget på sina axlar. Och framförallt han visar en helt annan mognad och så. Det är hans lag och han har slutat förstöra för lag genom, med sitt humör och så.
Ja.
Han visar vägen framåt upp till toppen av Mount Everest. Det var han som gick i täten. Men det var ju samtidigt så att det fanns ju för en gång, det fanns ju väldigt många alternativ.
Ja.
Det var inget självklart någonstans. Så jag håller med dig, jag hade inte protesterat mot någonting, men det är bara 18 personer som röstar i Conn Smythe.
Exakt, det är väldigt lite. Det är ju inte ens, du får inte ens vara med, va?
Nej, verkligen inte. Dels är det några väldigt prominenta national writers. Men det är också väldigt många från det vinnande lagets lokala reporter, beat reporters, ja, som får vara med och rösta. Och de känner ju sitt lag bättre än de flesta andra.
Ja, jag vet att alltså, ett tydligt tecken på hur jämnt det var och liksom hur ovisst det var. Det var ju att Darren Drager avslöjade ju att hans röst var på Crosby. Så, och det här, de lämnade in det här, tror jag, 13 minuter före, med 13 minuter kvar av sista perioden, om det skulle ta slut. Mm. Så skulle rösterna räknas. Så då hade han med en liksom liten prefix, eller vad heter det, en liten sån stjärna i kanten.
Att, en reservation. En brasklapp.
En brasklapp, bra. Det säger jag sällan, men det vill jag, ett ord jag vill använda oftare. Men då han skrev att ja, jag röstar på Sidney Crosby. Men skulle Phil Kessel göra ett mål här på slutet eller något stort, då får ni ändra min röst till Phil Kessel. Så att det var liksom, och, alltså, så små marginaler var det tydligen då.
Ja, men det är speciellt med Crosby då, att han fick vara med om det här igen. Det var ju ett tag sedan. Han har ju talat om det själv flera gånger, att då 2009 när de vann och han var 21 år, så tänkte han att det här kommer ju att hända många gånger framöver. Det trodde väl alla andra också.
Ja, det trodde vi.
Det var en storhetsepok som inleddes där, men han har ju fått inse att det här är extremt svårt att komma tillbaka, så därför uppskattar han det här ännu mer nu. Man vet hur svårt det är.
Ja. Och jag, alltså, visst, det är många som tycker det var lite tråkigt val med Crosby, och det är faktiskt, som vi varit inne på, statistiken och att han faktiskt, plus minus är ju extremt nedvärderad statistik av förklarliga skäl, men han var ju faktiskt minus 2 i slutspel också. Men jag har ingen lust att heller att gnälla på att Crosby får det här priset, för att jag håller med om att han verkligen växte ut som den här, alltså, strök under det faktum att hans ledaregenskaper och hur han har mognat som både person och spelare. Ja. Alltså, det var ju många matchavgörande grejer han gjorde som nödvändigtvis inte genererar poäng och så här, men när han styr upp en tekning och när han...
Ja, det var lite Taves av honom.
Ja, det var faktiskt lite Taves-känsla på Crosby i det här slutspelet.
Ja.
Och liksom, alltså, i många låsta lägen när han ändå med sin pondus lyfte hela laget. Alltså, till exempel i den här avgörande... Eller match 6 i Tampa när Pittsburgh var tvungna att vinna, annars hade ju Tampa gått till final. Han gjorde en enorm match där och fick med sig hela laget, tyckte jag.
Ja, det var då han klev in mellan Victor och
Strålman bara lekte bort Strålman, ja. Och Hedman, det som ingen har gjort liksom.
Nej.
Så att, ja, nej. Det var determination.
Jag tycker det är svårt att klaga på, även om jag förstår att det var roligare med Kessel.
Ja, roligare med Kessel, eller roligare med vissa, man kunde argumentera för Matt Murray, man kunde argumentera för
Letang,
absolut, ja. Absolut. Och sen men oavsett vem som vann så måste man ändå bara poängtera att det var ju inte enskilda spelarna som lyfte det här Pittsburgh, utan det är som vi varit inne på, det är ju laget. Alltså, till syvende och sist, ett annat ord som jag gärna använder, så var det ju liksom, alltså kollar man på bredden liksom. Så jag menar, det, Roman Polak och Brendan Dillon och Nick Spalling och de här, de höll ju inte. Det gjorde ju däremot Ben Lovejoy, Ian Cole, Matt Cullen, Brian Rust och Conor Sherry liksom.
Och Erik, inte Erik, men Tom Kühnhackl.
Ja, precis. Och Fear, Eric Fear. Så att,
ja.
Så att jag tycker bredden.
En underskattad poäng som har understrukits för lite åtminstone från finalen är ju att de tog så fantastiskt få utvisningar. Att de hade den lagdisciplinen när de visste hur mördande San Joses powerplay är, så fick San Jose nästan aldrig använda det.
Nej, det har det faktiskt helt rätt i. Man kan nästan räkna antal utvisningar på sina fingrar. Liksom. Ja. Då var det ändå 6 matcher.
Ja, och det tycker jag var... De visste ju det och bara bestämde sig för att vi tar inga utvisningar. Det är ju grymt.
Ja, absolut. Det tycker jag inte har läst eller hört poängteras på det viset. Så det tycker jag du har en poäng i.
Någon gång kan jag tänka en
tanke. Ja, du ser. Tror ni, nu har jag fått sova ut.
Ja, men det, om man skulle sammanfatta rent vad den här säger oss om modern hockey, så är det väl igen bevisat att den heavy hockey som väst har haft som framgång med och representerar så länge på tillbakagång mot ett annat slags hockey.
Ja, jag håller helt med det. Det är ju den fartfylla, possession-drivande liksom... den snabba hockey. Det är lag som har farten och som vill föra spelet, som vill ta tag i taktpinnen. Det är de som vinner.
Ja, de som kan kombinera fart med väldigt mycket skills.
Exakt.
Alltså, Pittsburgh har ju inte en enda riktigt hård spelare.
Nej, ingen sån där som en utpräglad polis eller hård tuffing. Ingen sån där Milan Lucic-kille liksom.
Nej. Och det har vi ju sett tidigare. Det är ju Tampa och Dallas. Och nu är verkligen Pittsburgh ännu mer accentuerat.
Ja.
Och inte med emot. Jag vill att hockey ska se ut så här.
Ja, exakt. Och det är precis. Och återigen kan vi konstatera det. För det var lite samma känsla i fjol när två liknande lag möttes då med Tampa och Chicago. Det är, liksom, den här typen av hockey som är modern och som är vägvinnande.
Och den måste gå igen även i tredje och fjärde kedjan. Det ska inte vara några bara checking-specialister där. Det behövs skills där med.
Nej, precis. Och det går bra med till och med en sån som Schultz på backsidan. Som sjätte back, som ju inte är hård fysiskt på något sätt. Och totalt utdömde Oilers. Det är hellre det än Roman Polak till exempel, som inte kan få ut pucken i egen zon. Liksom.
Nej, precis.
Så det är en tydlig tendens.
Och nu vet vi inte vad som händer i sommar med free agency och så, men rent allmänt så ser ju läget extremt bra ut för Pittsburgh också, med tanke på att de har så väldigt många rookies nu som kräver upp och blir Stanley Cup-hjältar och är på väldigt billiga kontrakt.
Ja, exakt. Det där måste man faktiskt säga också, om man blickar framåt egentligen för San Jose också, men framförallt för Pittsburgh, att de kommer inte hamna i riktigt, kommer dröja ett tag innan de hamnar i någon slags Chicago sits, för att deras core är ju redan uppbunden på enorma kontrakt. Malkin, Crosby, hela gänget. Letang naturligtvis har ju ett långtidskontrakt och många därtill. Hörnqvist, Hagelin och sådär. Det är väl Kessel, det är Bonino då som går ut, och Matt Murray om något år. Det blir en intressant situation där med Marc-André Fleury också.
Ja, verkligen. Men rent allmänt på uppstuds spontant så känns det som att det var länge sedan ett lag hade så bra chans att repeata.
Ja, helt sant. För att det kände man, alltså man jämför med till exempel Chicago-situationen i fjol, så var det ju många som sa att de kommer inte ens gå till slutspel nästa år. Nu har det kommit oddslister på vilka som vinner Stanley Cup nästa år, och då är det ju Pittsburgh som har lägst odds redan nu.
Ja, men jag förstår det. Det som kan hindra dem är många av de här unga killarna skulle kunna få en, och här kommer det,
äntligen.
Sophomore slump.
Ja, det var länge sedan nu. Viktigt.
Ja.
Nej, men
det händer ju.
Exakt, särskilt när man liksom får det ultimata priset, precis som Crosby fick tidigt i karriären.
Ja. Kan det liksom... Du kommer ju inte att känna särskilt mycket entusiasm från första träningsmatcherna i september, det kan jag ta om.
Nej, det kan jag tänka mig också, precis. Det är inte sprudlande fart i sinne och knän då.
Nej. Och dessutom är det så att många av Pittsburgh-killarna kommer ju faktiskt att spela World Cup. Börja säsongen med World Cup. Så det kan ju vara så att de kommer att få spela för mycket hockey för att klara av det här.
Precis, det blir ingen jättelång sommar för många av de här killarna.
Nej, de får vika sig för Carolina. Framåt vår.
Ja, om du sätter den redan nu så då är jag imponerad alltså. Då är du orakel på riktigt, måste jag säga.
Ja, men du, innan vi lämnar finalen, jag måste ju bara hylla, ta upp mitt stora finaltips också.
Ja.
Det är ju, vare sig du eller jag triumferade. Men det var rätt många som hade 4-2 till Pittsburgh ändå. De flesta, majoriteten trodde ju på Sharks. Men det var ändå en rejäl bunt som hade 4-2 till Pittsburgh. Med Börje Salming, Dregen och Kenta Nilsson.
Oj, bra namn.
Ja, Krista Abrahamsson. Ja, det var några stycken. Men den som verkligen triumferade var ju Filip Forsberg.
Jaså?
Ja, han sa 4-2 till Pittsburgh. Bengan Hörnqvist blir hjälte.
Ja, detta är ju fullständigt sanslöst.
Jag har gjort ett inlägg om det. Har du sett det? Det är svinkul.
Ja, just det. Jag har ju minne av att du tog det. Men jag har missat det med Forsberg. Ja, förlåt. Ja, det var ju helt sjukt faktiskt av Filip Forsberg. Att sätta så extremt bra. Det är oerhört besvikelse för mig också, med tanke på att jag sitter här och låtsas som att jag kan någonting, och sen så har jag så fruktansvärt fel i hela slutspelet. Så. Ja, Filip Forsberg alltså.
Ja, vilken sajda.
Ja, precis. Han får nästan bli nya Håkan Loob här. Han får nästan äran att vara först ut nästa år, känner jag.
Ja, faktiskt.
Han har ju rätt. Om nu inte Nashville går dit också. Det är inte omöjligt. Säger jag.
Nej, precis. Det blir Nashville-Carolina i finalen nästa år.
Ja, just det. Ja,
en tidig förutsägelse här.
Ja, det är inte helt omöjligt. Men ja, apropå det, så vill jag ändå, det här är ju oerhört patetiskt av mig att försöka upprätthålla någon slags heder här, när jag har förstört den sedan länge. Men jag hade ju en liten roll här i NHL-bibeln i försäsongen, och då fick jag skriva en lite längre text, och den handlar ju om Phil Kessel. Och just hans, vad det skulle bli av hans säsong, och vad hans karriär skulle ta vägen. Om hur han älskar burritos och fryspizzor och gärna tar en glass efter träningen och sådär.
Ja.
Och Ron Wilson liksom hade sagt att redan när han skulle drafta, så var det ju, blev han ju utfrågad på den här draftkombinen av många scouter och så här, att lite tveksam karaktär, och sköter du kosten och sådär. Och Jack Johnson har kallat det för en skitstövel på någon landslagssamling och sådär, med juniorlag och sådär. Och så hamnade han i Boston, och där blev det också karaktärsproblem, och Claude Julien tyckte inte att han stannade kvar på isen tillräckligt länge och arbetade för att utveckla sin fysik och sådär. Och i Toronto så har ju Ron Wilson sagt att han är uncoachable, och det går inte att vinna med Phil Kessel, och han går inte att lita på honom. Det är en spelare som aldrig kommer att uppnå någonting i sin karriär. Och så får han ändå vinna till slut. Så det var ju häftigt att det faktiskt tog, att det var åt det hållet hans karriär skulle ta vägen. Det förutsåg jag inte i den där bibeltexten, men ändå. Så var det intressant. Phil Kessel, det är ju verkligen en story här.
Ja, men du får ta in Filip Forsberg nästa gång till Bibeln och se till att han berättar vad som kommer hända.
Ja, det är exakt. Han måste få enormt mycket uppmärksamhet efter detta naturligtvis. Så är det med.
Ja, men du, då får vi väl betrakta finalen som avhandlad.
Ja, det tycker jag man får göra.
Och vi får se, om det är en copycat-liga som alla brukar påpeka. Så vi får väl hoppas att fler lag försöker anamma den här stilen och söker samma slags spelare och vågar satsa ungt och så.
Det tycker jag verkligen att lag ska ta till sig. Ja. För att det är helt uppenbart att det är det som är den vägvinnande hockey.
Just nu, men å andra sidan ska man komma ihåg, det där brukar gå rätt fort också. Plus vinner Los Angeles Kings igen med så här, bara jättar på isen. Ja, ja. Då är det som gäller.
Ja, det är sant. Det ska man ju också komma ihåg. Du som varit med betydligt längre än mig, du vet ju hur det går till. Så att,
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hur snabbt det kan svänga. Men annars hade jag en bra segue där faktiskt. Jag tänkte om vi ska knyta ihop finalscenen här, apropå Filip Forsberg.
Ja.
En övergång här. Han har ju nummer 9.
Ja, just det.
Och nu har ju faktiskt, det måste vi ändå konstatera, att här förra fredagen, för en vecka sedan ungefär, så gick ju han bort.
Han somnade inte in. Filip Forsberg.
Nej, verkligen inte Filip Forsberg, förlåt. Nu blev det dåligt här, jag som var så nöjd med. Det blev väldigt dåligt, väldigt dåligt. Usch.
Ja, så får du inte säga.
Nej, så jag får inte säga. Nästan bortklippningsvåning här.
Nej. Du får stå för dina... Ja. Du kanske ska nämna Gordie Howe innan du säger...
Ja, ja, så får man inte göra. Det får man inte göra. Det är inte okej. Gordie Howe. Jag låtsas som att jag inte sagt någonting. Men Gordie Howe gick bort. Somnade in. Den mest klassiska nummer 9 genom tiden får jag ändå finna.
Det var inte bra segway det vart.
Ja, det blev inte alls bra det. Det var så, ja. Men han gick bort i alla fall. Och det har ju naturligtvis varit en stor grej i hockeyvärlden här. Och det har skickats hyllningar och liksom hälsningar och sådär. Hela hockeyvärlden har ju sörjt det faktum att Mr. Hockey har gått bort. Mm. Och det var ju, ja, det var ju en fin hyllning naturligtvis på den sjätte Stanley Cup-finalen som du var på också, inför matchen.
Nej, i andra perioden.
Ja, det var i andra perioden då.
För att det hade tänkt så vara före matchen, men då hände den här vansinnesdådet i Orlando. Så de började med att hedra offren där, och så fick Gordie Howe hyllningen vänta till början av andra perioden. Det var väldigt fint gjort.
Ja, det var ju det. Jag hade ju jobbat då, så kom jag in mitt i andra perioden och missade första perioden, tyvärr. Jag fick se den i efterhand, så jag bara antog att det var inför matchen, men nej.
Ja, nej, men Gordie Howe missade hockey och han var ju 88, så det är ju ingen sån här total chock. Människor dör ju tyvärr, men... jag har aldrig sett honom spela på riktigt. Bara på bilder efter. Men jag har träffat honom. Eller sett honom snarare. Ja. I The Joe. Och i hissar. Och på pressläktaren när han har varit ute med sin son Mark. Som ju är chef scout för just Detroit.
Det. Just det.
För några år sedan innan han varit dålig då, Gordie. Så brukar han åka med pojken på hicken. Som är 60. på matcher. Bland annat en gång i Philadelphia så... stod vi i kaffekön ihop och nästan krockade och låg Gordie vänligt åt mig.
Ja. Det är ju många som har beskrivit honom så, men komplett, ja, lite sådär, inte Niklas Lidström-mässigt, men alltså att han var en lika bra människa som hockeyspelare, att han var, visste hur man skulle föra sig utanför isen också, så att säga.
Ja. Nej, Zäta sa det. Jag fick ju tag i honom då för en kommentar, och han sa att det var, jag kan slå henne där, att en spelare som var så ful på isen, för han spelade verkligen fult.
Ja, visst. Det finns ju en anledning till att det heter Gordie Howe hat-trick, så att säga.
Ja, han sa att det var slående att en människa som på isen var så vänlig och generös och ödmjuk vid sidan av.
Ja.
Men det är det där med Gordie Howe hat-trick, en av just fredagen då skulle vi flyga, var det väl, sista gången från Pittsburgh till San Jose. Då träffade jag Kevin Allen på USA Today på flygplatsen i Pittsburgh och stod och pratade med honom länge. Och han har ju varit med länge i gamet och bland annat skrivit ett par böcker om Gordie Howe.
Ja, just det. Mm.
Och han berättade, bland annat är det ju så att under hela sin enormt långa karriär så hade Gordie Howe bara 15 slagsmål, och han hade bara 3 Gordie Howe hattrick, eller 2.
Jaha. Det är så
ja, men det var så anmärkande. De gånger han slogs så slog han ju sönder folk.
Ja, det var så pass.
Han möblerade ju om ansiktet på en kille här i New York till exempel. När han slog av näsan på honom. Så att den liksom nästan var vågrätt.
Jaha,
så att det, till slut var det ingen som någonsin vågade göra någonting mot honom.
Ja, det var så. Det är så det ligger till. Alltså.
Ja, men det är ganska anmärkningsvärt att han hade bara några få Gordie Howe hat-tricks själv. Alltså, för de som inte vet, det är ett mål, en assist och ett slagsmål.
Just det.
Men de slagsmål hade gjort ett sånt intryck så att det blev en klassik.
Ja, okej, det är så pass. Ja, så det handlar mer om att, just det, det var, när han väl slog så var det ju så uppenbart att han var helt fysiskt överlägsen, att man vågade sig helt enkelt ge sig på honom.
Nej.
Han var ju, han var ju Mr. Hockey, och det, dels för att han spelade så länge, han spelade ju i... ja, 6 decennier som de flesta har nämnt här nu, även om det var en lite sådär plojmatch. Han fick hoppa in ett byte på 90-talet bara för att ungefär. Ja. Han var 69 bast, men han gjorde ju ändå 41 poäng som 52-åring på 80-talet.
Ja.
Det är helt sanslöst liksom. Här, då tycker vi ändå att det Jaromir Jagr gör är bland det mest övernaturliga man kan tänka sig. Men Gordie Howe, han är ju verkligen Mr. Hockey totalt sett i hockeyhistorien. Alltså, så extremt dominant som han har förstått att han var under decennie efter decennie och 20 målsäsonger som man inte ens kan räkna till. Och att han var en sån fysisk närvaro på isen och kunde både göra mål och spela fram och leda sitt lag i omklädningsrum och på is och sådär. Och ja, alltså hur många har hyllat honom som person också naturligtvis. Och att han var så vältränad och redan som 70-åring såg han ju liksom, så kunde man inte förstå att han var 70 bast liksom. Så att,
men, och allra störst var han i Detroit och Michigan. Det går inte ens att förklara hur stor han var där. När han var i The Joe och de zoomade in honom, det var ju alltid långa, rungande standing ovations.
Ja.
Det säger något att han var ju kanadensare, och det säger något att Barack Obama, USAs president, faktiskt gjorde ett uttalande om honom.
Ja, det, då har man lyckats.
Ja. Amerikanske presidenten gör uttalande om en kanadensisk hockeyikon. Då är man verkligen ikon just.
Ja.
Ja, men hörru du, nu försöker vi låta bli dina misslyckade övergångar.
Ja, jag överlämnar dem till dig istället.
Och vi har ju lite annat att prata om. Det har ju hänt en del och det håller på att hända. Det eskalerar.
Ja.
I och med att vi närmar oss, dels närmar vi oss awards, vi närmar oss draft, men framförallt så närmar vi oss free agency.
Ja.
Och det börjar röra på sig, hör du. Och tränare och sånt får jobb. Och vi kan väl börja där.
Ja.
Är du kvar?
Jag är kvar. Jag låter bli att säga någonting i övergångsfasen här, för att det kan, jag bara rör till det. Jag har lärt mig av mina misstag.
Och vi kan ju börja med i Anaheim då tog det något förbluffande beslutet att återanställa Randy Carlyle.
Ja, det kan man ju verkligen, och det har ju varit starka reaktioner naturligtvis på sociala medier och så här, för att faktum är ju att de satt ju på en bra tränare i Bruce Boudreau, som visserligen är verkligen, alltså jag förstår ändå att man gör sig av med honom med tanke på hur ändlöst illa det har slutat i Game 7 i hans historia. Så att det ifrågasätter jag inte. Men det blir ju lite parodiskt när det faktum att hans företrädare Randy Carlyle, som ju inte har så högt anseende i NHL längre efter sina senaste fadäser, att han kommer tillbaks.
Ja, han var alltså coach i Anaheim mellan 2005 och 2011 och vann visserligen en Stanley Cup om 2007. Mm. Men det är 10 år sedan.
Ja, det var ju ett annat NHL. Och
det är väldigt konstigt att man blir sparkad och sen återanställd.
Exakt. Och dels verkligen på det viset allra främst. Men också, men 2007, han lever ju mycket på den fina Stanley Cup-triumfen där. Men ja. då ska man också komma ihåg att de hade ju Rob Niedermayer, eller Scott Niedermayer, ja, de hade väl Rob Niedermayer också.
Ja, de hade Rob Niedermayer.
Exakt. Och Chris Pronger där bak.
Ja. Precis, de hade det, och så hade de det som fungerade på den tiden. Eftersom du just nämnde Rob Niedermayer, så var han och Samuel Paulson och Travis Moen var det väl, som bildade den kanske bästa checkingkedjan jag någonsin har sett.
Exakt, det var den typen av hockey som premierades då, kan man säga.
Ja, och det är väl det man framförallt tycker då, att här har vi just suttit och pratat om hur modern hockey har utvecklats och hur den ser ut idag, och att det som Anaheim stod för då är närmast antitesen.
Ja. Exakt.
Och så anlitar de mannen som symboliserar lite av den bästa hockeyn.
Ja.
Och dessutom symboliserar han en jävla surgubbe också.
Ja.
Däremot han är urtypen för surgubbe.
Däremot är det positivt att du får användning för ditt smeknamn till honom i bloggen igen här i framtiden.
Ja, Carl Gustav. Jag har ju tyckt länge att han ser ut som Carl Gustav Lindstedt.
Ja, just det.
Så det blir trevligt. Men nu har jag läst intervju med honom då, där han försöker ge intryck av att han har minsann utvecklat sin syn på hockey också. Det ska gå fort nu, och stats ska man använda. Det är ett bra komplement. Ja. Men jag förstår ju om Ducks fanbase sitter med öppna munnar och undrar vad fan.
Ja, jo, precis. För det känns ju lite konstigt, särskilt med tanke på att den skilsmässan där 2011 inte var så vacker. Det var ju det gick ju starka rykten då om att många spelare inte var nöjda med honom sådär.
Nej, det sägs ju framförallt, de två som framförallt är kvar då är ju Getzlaf och Perry. Och de, ja. De, framförallt Getzlaf säger så, nu kommer det snart en request om en trade.
Ja, precis. Nu Bob Murray har försökt släta över det och sagt att nej, det är nu var det måste minsann folk i spelargruppen här när vi konsulterade med dem inför det här tränarvalet att de ville minsann gärna ha tillbaks Carlisle, men det är inte så mycket som tyder på att det var en rungande kör av andra spelare som stod och sjöng Carlisles namn här. Men, det tror jag inte.
Nej, det var inte. De har inte gått in till Murray och sagt kan du inte ta tillbaka Randy då? Snälla, snälla.
Nej, precis. Jag tror snarare att det var Dave Nunes som ju är hans högra hand där som var i Toronto tidigare som talade varmt om Randy Carlisle.
Ja, vi får väl ge honom en chans, men det känns tveksamt.
Ja, det känns faktiskt tveksamt. Och det faktum är, visst, nu uttrycker vi som sagt, vi får gärna en chans. Han hävdar att han har utvecklat sin tränarfilosofi, att han hänger med tiden liksom och att han kommer anpassa sin hockey efter det, naturligtvis. Alltså, så som det såg ut i Toronto då bara 2011 där, eller ja, 2011, ja det var när det blev sparkad, det var ju bara 1,5 år sedan, drygt, väl. Då var det liksom, ja men du vet, han gick ju verkligen på bara några få spelare och det var liksom Colton Orr som spelade 4 minuter per match. Och det, alltså, den typen, det var verkligen dinosauriehockey. I Toronto, ja. Under hans tid där. Och han kunde ju inte ens, som vi såg i den här Road to Winter Classic, han hade ju problem att rosta bröd och sånt där också. Man fick ju inget supergott intryck av Randy Carlisle. Ja, vi får gärna en chans.
Du, jag måste varna dig för en sak här. Jag ser nu på Twitter Erik Erlandsson, Tampa, skriver careful folks. There is a tweet circulating from a Tampa Bay Lightning account that Stamkos has agreed to a 5-year deal, but it's from 2011. Jaha. Någon håller på att driva mig.
Just då.
Oj, så du inte svimmar när du slår på Twitter.
Ja, just det, jag blir kränkt. Som Tampa supportens naturliga reaktion. Var det en hallå. Jag blir kränkt att det är någon som utsätter oss för detta. För dåligt. Usch.
Ja. Men du, låt oss gå vidare. Vi har ju sett mer rätt så originella tränarlösningar här. Vi har, Ken Hitchcock fortsätter ett år till på St. Louis. Men det är väldigt klart att det bara blir ett år till. För de har också anlitat Mike Joe. Är det så att säga? Mike Gio säger jag gärna. Men han heter väl Mike Joe.
Ja, jag har ingen som helst trovärdighet. Men jag säger Mike Gio. med viss skepsis i rösten.
Minnesota Mike, han som fick sparken från Minnesota, har anlitats av St. Louis och det är redan klart att han tar över från och med nästa år. Men den här säsongen är han assisterande åt Hitchcock.
Ja, precis. Han har fått till och med fått det lite ovanliga uttrycket associate coach, som är lite mer bättre än assisterande. Men han ska lära sig här av, han ska komma in i St. Louis andan här, få lära känna laget och spelarna, och framförallt är tanken då att han ska få snappa upp saker och ting från Ken Hitchcock i en säsong och sen ta över själv.
Ja, rent logiskt så känns det ju inte så dumt. Låter ju ganska smart idé faktiskt, tycker jag.
Ja, jag är inte helt främmande till det heller. Han hävdar att han har ju blivit intervjuad av Calgary, Anaheim och Ottawa tidigare också. Men han själv blev mest tilltalad av den här lösningen. Det är klart han säger så också, men det är förmodligen så att han... Och det är klart, får man chansen att ta över i St. Louis så är inte det ett dåligt jobb. På det.
Nej, men, och han Armstrong heter han väl, general manager, sa väl det också, att de ville knyta honom till sig innan Calgary tog honom.
Ja,
och å andra sidan så tycker jag det är, vi har ju samma sak här, vi har pratat om hur modern hockey ska spela. St. Louis fick sig en näsbränna här om att deras nästan stillastående hockey inte alls fungerar när det verkligen bränner till.
Nej, de är typiskt västlagen då.
De fick ju faktiskt San Jose att se snabba ut, som sen såg långsamma ut mot Pittsburgh.
Precis, man undrar hur det hade gått för Blues i en finalserie.
Ja, verkligen.
Mot Pittsburgh, alltså det...
Ja. Och Mike Joe är väl, Minnesota Mike, han är väl lite modernare än Hitchcock, men inte så jävla mycket.
Nej, precis. Alltså han känns ju modern och intressant på grund av att han är ju bara 42 bast liksom. Men och jag har ju hyllat Minnesotas bisvärm till anfallsspel ibland. men som jag hävdar att de verkligen kan få till. Men lika ofta har de faktiskt hamnat i enorma slumps och inte, kan liksom inte få ut pucken i egen zon och kan inte göra mål på enormt långa perioder. Liksom.
Jag tror de är på nedgång.
Ja, ja, det tror jag också. Även om Boudreau kom in där så känns det inte som att de är riktigt i fas just nu.
De kommer att missa slutspel. Winnipeg kommer att ta deras plats.
Ja, du ser, du ser. Jag har stor trovärdighet nu till dina tips. Faktiskt. Men, lite intressant lösning där. Men, framförallt så bara konstatera att det som är positivt i alla fall att konstatera med Mike Joe det är ju att han har en historia av att ha tränat Wilkes-Barre. Och det brukar ju vara bra. Jag menar, vi har ju Mike Sullivan och vi har John Hines, New Jersey. Vi har Dan Bylsma och Todd Richards och så här som har varit där. Och även Mike Joe. Det brukar ju vara en framgångsrecept.
Ja.
Om någon annan.
Nu kommer det nya... nu har det blivit en trend på Twitter. Det kommer... Bruce Boudreau replaces Randy Carlson.
Ja.
De retweetade den gamla från 2011 också.
Ja, det blev jag inte kränkt av. Det tycker jag är helt rätt.
Det
är bra. Det är helt okej. Ja, visst.
Le Cavalier har skrivit på för Le Cavalier. Winnie har skrivit på för Tampa igen.
Nu, ja, det skulle jag gärna se. Men...
Skulle du?
Ja, så länge det är billigt. Så jag är lite för sentimental för att kunna ha agg.
Ja, det kan man. Det låter så. Det. Ja. Nu håller det här på att spåra ut. Ja. Nu ska vi gå vidare i podden.
Ja.
Veckans alltså, kanske intressantaste som har hänt den här veckan, bortsett från att vi fick en Stanley Cup-mästare, är ju traden mellan Chicago och Carolina.
Ja.
Att Chicago tradade alltså...
Ja, det var ju framförallt Toivo Teräväinen.
Jag fastnade för att jag dels blandade ihop namnet och jag var rädd för uttalet.
Ja.
Men han, ja, Teräväinen och Bickel till Carolina för två draftval. Och det här är ju ett jobbigt för Chicago. De behöver bli av med Bickel, men det enda sättet att bli av med honom är att slänga in en riktig spelare också.
Ja, precis. Vi har ju berömt Bowman där, Stan, för att han har gjort ett enormt jobb med detta svåra lagpussel som Chicago är när de ligger så klistrat mot lönetaket och med sina enorma löneposter där i form av Kane och Taves och Keith och Seabrook. Man måste trolla med knäna för att klara av och behålla ett slagkraftigt lag utöver dessa. Men nu börjar det kännas faktiskt, tycker jag, som att Bickel-kontraktet blev ju väldigt, väldigt kostant för dem att de gick på den nitlotten då. Men att de har blivit av med så extremt mycket skickliga unga spelare senaste åren på grund av lönetaket här. Så nu är Teräväinen ett väldigt tydligt exempel. Men förra året hade vi Brandon Saad.
Saad och Teräväinen känns ju som de riktigt hårda smällar.
Ja, och något år tidigare hade vi även Nick Leddy.
Ja.
Så att...
Ja, precis som du säger, det finns de som har haft teorier om att det här bevisar att lönetaket är ett hemskt system, att det straffar lag som försöker bygga långsiktigt och satsa på unga spelare. Ja, kan man ju kanske säga, men man kan också säga att det straffar lag som skriver sådana kontrakt som de skrev med Bickel. Alltså, det får man ju, han är den typ av spelare som man borde kunna se på lång sikt att han inte kommer att vara bra länge.
Nej.
Han har liksom en sån spelstil och som konstitution, fysisk konstitution som man kan säga att det här kommer inte att hålla så länge.
Precis, och när vi ändå varit inne på det här med vilken hockey det är som är vägvinnande nu för tiden så är ju inte Bickel är ju inte riktigt den, håller inte den formen så att säga.
Nej, men det gör Teräväinen.
Det gör verkligen Teräväinen däremot, ja.
En otroligt begåvad hockeyspelare. Han var ju hjälte flera gånger när de vann i fjol mot Tampa. Men för Carolina är det ju desto mer fantastiskt. Ja. Vår vän Jarkko kommer ju börja hålla på Carolina nu. Det är ju jättemycket
finländare. Ja, det är bara en massa finländare där.
Ja.
Det är finländare och svenskar nästan.
Ja.
Lindholm och Rask som är verkligen spännande där och några till. Edilek, ja, men framförallt finska.
Edilek.
Ja, och Jocke Nordström, ja, precis. Och sen så har vi ju då, förutom Teräväinen så har de ju just signat upp oerhört spännande Sebastian Aho. Ja. Som ju hamnat i skymundan bara för lite grann i hypen på grund av Puljujärvi och Laine. Men faktum är ju att han är bara ett år äldre. Han är ju 97, han är ju snuskigt ung. Och fullständigt dominant i den finska ligan.
Snuskigt ung.
Snuskigt ung, ja förlåt. ja, dåligt uttryck igen då. Men de var med och vann, eller vann det gjorde de inte, men de kom i tvåa här i stor VM och Aho var en riktigt spännande spelare redan där, tonåring liksom. Så att, och så Alexis Sarela som de fick i den här Eric Stoll-traden som de har signat upp nu också. Ja. Så att, det ser extremt spännande ut och vi vet ju, och nu pratar vi bara forwards, och vi vet ju vilken spännande backsida de har som presenterade sig redan förra året med Hanifin och Slavin och vad heter det, sista killarna som jag tänkte på. Tappar bort namnet på honom. Men extremt bra i alla fall. Så att, och Uffe Samuelsson som är AHL-tränare nu för tiden.
Ja, det får väl också räknas in. Ja, men jag sa ju det. Nashville, Carolina i final.
Ja, exakt. Mm. Inte helt otänkbart.
Nej, inte alls. Spännande.
Ja, men det får ju punktera också att anledningen till att de vågar skeppa Teräväinen här, det var ju för att, som du var inne på när vi snackade lite telefon mellan dina sömntimmar där igår, att Joel Quenneville fick ju välja lite Teräväinen eller ett nytt kontrakt med Andrew Shaw. Ja. Och då ville han, sa han, nej, då ville jag definitivt ha Andrew Shaw. För det är Quennevilles spelare liksom. Han har ju, om någon anledning, ja, extremt stark känsla.
Jag har lite svårt att förstå det. Mm.
Jag vet inte riktigt hur Chicagos fanbase ställde sig till det här. Visst, han är kanske en liten halvpublikfavorit. Han är ju ändå en riktig karaktär som hörs och märks och som ju spelar tufft och fysiskt. Och är ju snabb och har ju den här moderna hockeyn i sig på det viset. Men det är ju inte någon stor hockeyspelare vad gäller det tekniska och skillsen. Sådär.
Å andra sidan så erkänner jag villigt att Joel Quenneville förmodligen förstår mer än vad jag gör.
Ja, det är svårt att argumentera mot hans hockeykunskaper sådär. Det ska man akta sig för, naturligtvis. Men lite uppseendeväckande kan man i alla fall konstatera.
Till sist känns det som att också Chicago får lite problem.
Ja, faktiskt. Och då, ja, jag hyllar dem gång på gång just på grund av att de har tre Stanley Cup-titlar i den här dynastin och stoltserar med och har gjort extremt många skickliga val, men ja, det har varit några snedsteg faktiskt de senaste åren och visst, det är mest på grund av lönedumpar, men de fick inte ut mycket av Patrick Sharp traden där heller. De offrade en till skicklig back, Steven John, som tog en ordinarie tröja i Dallas i slutet av säsongen.
Och Johnny Oduya försvann, han var ju viktig där.
Exakt, och de misslyckades med sina investeringar vid deadline här när de offrade ganska mycket för att få in Dale Weiss.
Nej, Chicago kommer att missa slutspel. De och Minnesota i väst och i Detroit Rangers Islanders kommer att missa i öst.
Oj.
Och ersättas av Buffalo, Carolina och Toronto.
Ja, nu blir det för mycket för mig här. Så att, det här vågar jag inte understryka på utan eftertanke.
Första slutspelsomgången är Tampa Buffalo.
Asså det.
Ja, det kan du se fram emot.
Ja, det blir spännande. Jag väntar lite med mina analyser, men jag har trots allt större förtroende för dina än mina egna, naturligtvis.
Jag bara svingar vilt här.
Ja, men det är inte helt omöjligt.
Nej.
Du har varit rätt ute några gånger. Du var tidigt ute med Tampa Bay för några år sedan och Dallas och sådär. Och Florida har du snackat en gång också. Så.
Ja, just det.
Men ja, jag tänkte vi får väl nämna någonting också om det faktum att det har ju läckt ut liksom uppgifter. Det har ju varit vida känt här nu att Las Vegas är på väg att få ett NHL-lag, men nu har det verkligen liksom mer eller mindre bekräftats att det kommer klubbas igenom och bli officiellt i samband med awards, som ju är i Las Vegas dessutom då.
Exekutiva kommittén har föreslagit det för Board of Governors som möts i Vegas den 22 på samma dag som awards är. Ja. Och då kommer beslutet att tas och det blir stor glädje och lycka i Sin City.
Ja, exakt.
Jag fick precis mail från NHL om Media Schedule of Events i Vegas.
Jaså.
Media Schedule of Events är alltid ett härligt mail. Det kommer in för varje evenemang och under finalen så kommer det varje dag om nästa dags Schedule of Events.
Ja, just det.
Ja, här kan jag berätta för att 11:15 a.m. på tisdag så är det media availability with players med nominees.
Okej. Ja, då har vi Erik Karlsson där bland annat.
Ja, och kanske Louis. Jag har frågat Louis hur han ska göra och han väntade på om de skulle få sitt fjärde barn eller inte. Och nu har de fått det förra veckan. Jaha. En son som ska heta Lou.
Oh, coolt.
Pappa Louis till sonen Lou.
Just det, han måste ha inspirerats dels av sig själv och dels av Lou Lemoriello naturligtvis. Som vi alla vill döpa sin unge efter.
Lou Eriksson finns nu också.
Jaha, ja. Det ser fram emot om 20 år när han är. Han måste ju bli en NHL-spelare, så är det ju bara.
Ja, precis. Och ja, se på onsdag så är det klockan 1 Commissioner Bettman Media Availability. Då kommer han ju berätta om det här som vi satt just och sa.
Ja.
Och vad står det här då? Media interested in covering the Commissioner Media Availability must RSVP to... Ja, just
det. Det är ju stenhårt.
Och sen är det Red Carpet Media Check-in klockan 1 på onsdag och klockan 2 så är det Red Carpet Arrivals 4 p.m. till 5:30 p.m. Ja, det här var inget som ni ville höra kanske, men så är det i alla fall. NHL Award Show på The Joint på Hard Rock Hotel and Casino.
Ja, coolt. Ja. Coolt.
Visas på NBC-kanalen och Sportsnet ifall ni är intresserade.
Ja, just det. Vi får hitta någon bra stream eller så får vi hoppas att Viaplay då kanske levererar det här. Sänder.
Ja, bloggen.
Bloggen vet vi naturligtvis. Där kan vi ju följa det oavsett.
Mm.
Så att, men,
ja, men nu fick vi det sagt. Och ja, jag tror att det blir jävligt spännande med det här laget. Huruvida de kommer att göra succé eller inte, det återstår ju att se, men det blir otroligt roligt tycker jag förstås med ett lag i Las Vegas i några år.
Och det faktum att det är ju inte sådär, när det sånt här klubbas igenom så brukar det vara ganska långt fram i tiden, men det blir ju från och med en säsong här emellan, sen ska de in. Ja. Från och med 2017-18.
Ja.
Och jag vill ändå säga då hur bra de kommer. Det är klart de kommer ha svårt att verkligen sno en slutspelsplats direkt, men de kommer vara hyfsat konkurrenskraftiga tror jag ändå, för att dels så talar jag allt för det, och det, så kommer det vara. Det är ju bara ett lag som kommer in här nu. Det blir inget Quebec eller Seattle här redan då, utan nej, det blir 31 lag. Lite udda.
NHLs idé är att de ska bli konkurrenskraftiga direkt. Och det är faktiskt första gången som det är expansion med salary cap. Och det gör ju saken mycket mer raffinerad.
Ja, det absolut. Och sen det faktum att det är bara ett lag som kommer in i expansion draft är att de får ju första sving på alla lag. Förut har det varit liksom två eller tre lag, eller i alla fall två lag som har gått in i ligan samtidigt. Och då blir det ju bara varannat lag man får ta första spelen.
Ja.
Så det är positivt för dem också. Och... sen har ju faktiskt reglerna läckt ut lite grann här, och jag tror att det är lite färre spelare varje lag får skydda den här gången också. Jag ska se om jag hade dem. Jag ska ta fram dem jättesnabbt.
Det är jävligt komplicerat. Det har ju blivit så komplicerat med tanke på de här no movement grejer.
Ja, exakt. Det är det som är inte utrett ännu och som alla general manager vill veta. För det här är ju otroligt viktiga beslut för många klubbar här. För att de vill ju inte riskera att bli av med viktiga spelare utan kompensation så att säga.
Nej, precis.
Så att, och det som har läckt ut i alla fall, det är ju att man hur under alla omständigheter bara får skydda en målvakt. Förut har man ju kunnat skydda två målvakter. Men skyddar man bara en målvakt så är det ju många lag som riskerar att bli av med en riktigt bra keeper. Alltså vi har ju Marc-Andre Fleury och Matt Murray-exemplet i alldeles färskt här i Pittsburgh. Där ju Fleury dessutom har en no-trade-klausul. Och det ska ju, då ska ju inte han kunna gå att ta.
Nej, men han kan ju i högsta grad vara intresserad av att röra på sig själv nu också.
Precis, exakt. Och han har ju en no-trade-klausul, vilket innebär att han, om han vill bli plockad eller i expansion draft eller bli tradad nu dessförinnan, så kan ju han naturligtvis bli det ändå. Ett annat intressant fall är ju mitt Tampa då, som vi inte ska prata så mycket om. Men där har vi både Ben Bishop och Vasilevskiy till exempel. Så det är en svår situation också. Så det här kommer ju förmodligen bli officiellt kort efter att när den här expansion-grejen presenteras då.
Mm.
För att det är ju väldigt viktigt, för alla general manager vill ju veta premisserna. För det blir viktigt i sin tur en dominoeffekt i sommar. Hur man ska agera.
22 juni kommer också spelschemat för nästa säsong.
Det är så tidigt igen. Ja.
Ja, då kommer ju du sitta och dregla över länge.
Ja, det kommer jag göra, ja visst.
Och tänka på när du ska komma hit och åka på resan med mig. Istället för att åka på långa, meningslösa semestrar i Kalifornien.
Ja, just det. Precis. Jo, men så, det är nog... Alltså, det kan jag slå fast att det ingår i mina planer här. För jag har ju ingen semester här i sommar. För att jag sparar så mycket semester som möjligt här till... för att kunna... Eller semester, ja. För att kunna åka mycket i vinter, tänker jag.
Jag har ju föreslagit dig en en roadtrip i hockeyns tecken. Att vi flyger till södra Florida och hittar ett bra sätt så vi kan åka från Fort Lauderdale till Tampa, till Carolina, till Washington, till Philadelphia och hem till New York.
Ja, just det. Det låter inte alls dumt.
Nej.
Dels få besöka en hela staden där på Floridas västkust och sen så åka till de blivande Stanley Cup-mästare i rally.
Ja,
och käka lite barbecue. Ja.
Raleigh, säger man.
Raleigh, ja, du ser det.
Tror jag. Nej, nu ska jag vara tyst.
Okay. Ja, jag vet inte. Jag vet ju ingenting när det kommer till sånt där. Men, ja. Det blir spännande i alla fall.
Ja.
Jag tror faktiskt att vi nöjer oss där för den här podden faktiskt.
Men, ja, det blev lite pratigt, men det har varit mycket matnyttigt också.
Det känns som att vi hann diskutera allt möjligt här. Och vi har ju mycket spännande veckor framöver. Alltså vi tror inte att vi hinner klämma in någon podd faktiskt, att vi kommer kunna fixa det inför draften här och i awards-ceremonin. Däremot, mitt emellan draften och free agent-perioden början ska vi naturligtvis summera draften och snacka upp.
Ja, och sen efter free agency några dagar så...
Ja, det blir den klassiska monsterpodden.
Säsongsavslutning också, ja.
Ja, den här som...
Sen får ju även du och jag en kortare sommar i månaden, för vi måste ju komma igång tidigt innan World Cup.
Ja, det måste vi ju göra, exakt. Vi kan inte hålla på och vänta med det allt för länge, utan då har vi mycket att diskutera.
Ja.
Så det blir bra.
Men då tackar vi för nu då.
Ja, vi får tacka så jättemycket för alla som har... Ja, vi ska inte länge stänga igen den här säsongen än, men i alla fall hockeysäsongen är över och det är ju oerhört glädjande att ni har orkat lyssna på oss så här långt.
Ja. Och, vi hade ju hoppats på några sångnummer från din sida.
Jaha, ja, just det, så var det också.
Du skulle sjunga Do You Know The Way To San Jose?
Ja, det lovade jag här i ett vakt ögonblick för någon vecka sedan att jag skulle göra i nästa.
Do you know the...
Ja, just det, jag kommer knappt... Titta där, jag hörde det. Det där var ju mycket bättre än vad jag skulle kunna prestera.
Det skulle jag inte vilja påstå. Ja, men nu tackar vi för den här veckan.
Ja, jag ska öva på någon sång som blir ordentligt när jag ska försöka överträffa mig själv nästa podd. Då.
Ska du återgå till att vara redaktör för EM nu? Det verkar också vara en pers för en redaktör.
Ja, det är faktiskt ganska mycket att stå i här. Och vi har ju Sverige-match här som stundar på fredagen också.
Ja, det sitter jag i New York och tittar på.
Ja, det förstår jag. Det blir ganska tidig väckning för det då, för den börjar redan 9 på
lokalen.
Ja, men det kanske blir skönt till lite morgonkaffe då.
Ja, precis.
Ja, jag kommer ihåg, nu blir det pladdra här, men jag kommer ihåg Sverige-Argentina, den legendariska matchen 2002. Den börjar jag, har jag för mig, typ så här klockan 9 på morgonen svensk tid också. Det var trevligt.
Ja. Ja, men det är fint.
Ja, och storartat jobb hela säsongen borta i New York måste vi alla hälsa här som har fått följa i bloggen och i textform och i poddform här också.
Ja, tack själv. Det är bra jobbat själv, om vi nu ska fylla varandra.
Ja, jag har ju till och med lyckats få piff och puff ljud på podden, så att jag ska inte hylla mina tekniska färdigheter så mycket i alla fall. Men vi hörs i alla fall om någon vecka drygt.
Så och sen så ska vi se om vi måste sticka kniven i Steven.
Usch.
När han...
ja. Mycket intressanta veckor i alla fall blir. Så ha det så gött allihopa och njut av de här sköna, intressanta silveveckorna som väntar.
Yes. Ha det gott.
Hej, hej.
Gordie Howe is the greatest of them all. The greatest of them all. Yes, the greatest of them all. You can have your choice of all the rest. You're a Howe fan, you've got the very best. There was Howe, Lindsay, Abel, a line we can't forget. The greatest line in history, not to be equaled yet. Sidwood passed to Lindsay, Ted then back to Howe. He flicked wrist and blinding speed, and a big roar from the crowd. We mentioned before of his talents galore. And Howe makes it so easy to score. We all think he's great, his name will never fall. Gordie Howe is the greatest of them all. Gordie Howe is the greatest of them all. The greatest of them all, yes, the greatest of them all. You can have your choice of all the rest. If you're a Howe fan, you've got the very best.
you're a hot man, you've got the very best.